har du börjat be så hemskt mycket om ursäkt för förra veckan. Det var efter nästan exakt 4 års poddande så blev det för första gången en vecka där vi var tvungna att ställa in. Och det var ju på grund av mig. Och det beklagar vi. Men jag var så jävla sjuk, Johan. Och det kanske vi återkommer till.
Ja, var du som... jag läser ju nu Linn Ullmans bok om sina föräldrar, Ingmar Bergman och Liv Ullman. Och då berättas det då hur Ingmar på ålderns höst på morgnarna ligger när han vaknar och räknar och känner efter hur många krämpor han har just den här morgonen. Och han unnar sig en krämpa per decennium han har levt. Så kommer han upp i 8, då är det okej. Men än mer så stannar han kvar i sängen för resten av dagen. men du hade ju egentligen kanske, hur många krämpor hade du?
Jag hade 2.
Ja, men de var så kraftiga. Så.
Jag sitter väldigt kort så att folk vet vad det handlar om. Vi kom hem från Thailand. Samma kväll som vi kom hem så började magen busa. Och jag var riktigt, riktigt dålig i magen. Alltså. Den värsta magsjuka jag haft. Och det var övriga familjen också. Sen när det hade gått över så fick jag nog den värsta influensan. Den vanliga influensan som alltså är feber och halsont och förkylning. Som man kanske fortfarande hör då att jag är väldigt täppt i näsan. Som höll i sig. Så att jag hade 2 influensor på loppet av då 9-10 dagar. Sängliggandes.
Dag för dag var det ju verkligen. Först vi sköt upp det en dag. Så vi kan nog spela in imorgon och sen, nej, ledsen, det går inte. Så.
Ja, det var faktiskt helt vansinnigt. Alltså.
Vilken är den mest kända magsjukan i fotbollsvärlden? Det kanske är lasagna, vad kallar de den? Lasagna-gate.
Ja, just det.
Med Tottenhams.
Just det.
Jag ska inte säga exakt vilket år det var, för då säger jag säkert fel. Men jag vet att det var under Martin Joll. Och att det var inför den sista omgången, va? Och att grejen var att de för första gången på väldigt många år kunde komma före värsta rivalen Arsenal. Och jag vet att många blev sjuka. Och Carrick bland annat blev riktigt dålig. Men tvingades väl ändå spela. Jag tror Daniel Levy försökte, ordföranden där, försökte väl få matchen uppskjuten, precis som du försökte på. Men FA var hårdare än vad jag var. Så att spela för fan. Och så förlorade de mot West Ham och Arsenal blev 4.
Ja, just det.
Det är det jag kom på spontant. Ja. Men nu är du här.
Nu är jag här.
Vart ska vi börja med det här nu då?
Jag tänker att kanske ska vi börja i det som nu är nästan det senaste, faktiskt med Borussia Dortmund, eller? Ska vi börja i den änden?
Du menar Dortmund-bombaren då? Ja. Ja, jag är lite insnöad på honom, så absolut.
Ja, det var väl så då att igår så var, öppnade väl, startade rättegången mot den här 28-åringen som kanske folk minns att det var väl i Champions League-match mellan Borussia Dortmund och Monaco. Kan det ha varit i...
april, kvartsfinal va?
Ja, så pass. Och där denna 28-åringen helt enkelt sprängde bussen. Det var väl en spelare som fick glassplitter på sig och missade,
Barta,
missade matchen. Och det var ju en väldigt skum grej. Det var ju obehagligt som fan. Först tänkte man att terrordåd var hänt. Och sen så började krypa fram lite uppgifter om det här. Och det var jävligt skumt hela tiden. Och nu då när rättegången har öppnats så får man reda på lite fler detaljer. Och du så då, som har gottat ner lite mer detta, kanske ska berätta vidare.
28 är ju nyckeltalet här. Han är 28 år och står ju också då åtalad för 28 mordförsök. Det vill säga Dortmunds lag då. Det var ju april då som vi nämnde. Och de ska spela mot Monaco. Den matchen spelar ju inte samma kväll. Men minns jag rätt spelades den redan dagen efter. Eller i dagarna. Och Dortmund var väl inte så glad över det. Att de tvingades ställa upp. Det var ju en rätt omskakande upplevelse förstås. Men först var det ju, riktades ju polisernas misstankar mot IS och det var ju för att de hade hittat 3 brev vid sprängningsplatsen. Planterade då, visade sig senare av troligtvis då den här personen, 28-åringen som står åtalad nu. Och vi pratade ju i podden tidigare i år, någon gång om det, inte i år, förra året blir det, förlåt. Om det, den här som vi kallade Dunning-Kruger-effekten. Minns du den?
Ja, det var väl att en person får ofta någon slags intellektuellt storhetsvansinne, va? Där man tänker att man inte kan leva upp till den självbild man själv har.
Precis, en inkompetent person har inte förmågan att se sin inkompetens och tenderar därmed att överskatta sin förmåga. Och omvänt att överpresterande personer underskattar sig själva. Och då tänkte jag på, om man ska leka hobbypsykolog, att den här 28-åringen kanske kan kategoriseras in i den här Dunning-Kruger, för det var ju så, han verkar ju ha känt sig så otroligt smart eftersom det var ett väldigt udda sätt, och tyckte väl han då sofistikerat att tjäna storkovan istället för att råna en bank eller något mer primitivt brott, så hade han då investerat i och satsat, spekulerat på att Dortmunds aktie skulle falla dramatiskt. Och skulle den falla under en viss nivå så skulle han tjäna, jag tror, 5 miljoner kronor. Mm. Eller kanske mer. Och hur ska jag få den här att falla? Jag spränger deras buss. Bara där. Inte så många kom på den tanken. Och sen planerade han då in att han ville liksom se sitt verk bokstavligt talat sprängas upp. Och sen så skulle Dortmunds aktien falla så han skulle bli miljonär. Så han bokar in sig själv på Dortmunds hotell där laget bodde inför matchen. Han bokar då först två olika datum när han inte vet om de ska börja hemma eller borta mot Monaco. Mm. Så bokar han in sig på samma hotell. Han ratar det första rummet han får för det har inte tillräckligt bra utsikt.
Han vill sitta på första paket.
Ja, med en panoramautsikt då över vägen som bussen ska åka mot Westfalen stadion och han vet ju precis var den ska sprängas då. Där ska han då sitta och känna sig oövervinnerlig och se det här sprängas. Och den sprängs ju, men som tur är så går det ju inte värre än att Bartra skadar väl armen, tror jag. Fönsterrutorna krossas, så jag vet inte om däcken går sönder. Kunde ju gått mycket, mycket värre, förstås. Mm. Men han var ju inte så smart som han kanske trodde. De här breven var ju ett sätt att rikta misstankarna mot IS, och jag tror han nämnde i breven någon anspelning mot den här incidenten som hade varit på Berlins julmarknad några månader tidigare. Men polisen är skickliga och han var inte lika skicklig, för han hade då lagt det här bettet, eller vad man ska kalla det, alltså spekulera på aktien, från datorn, och då kunde de lätt spåra IP-numret till hotellet där han då var incheckad helt enkelt. Och även personalen vittnar om att de fick misstankar mot den här figuren efter dådet när alla andra gäster sprang runt i panik, så gick han och beställde en biff. Och även enligt räkningen bokar in en massage också. Och så kunde de så småningom gripa. Och vad jag förstår så börjar han ju erkänna nu också. Och ja, han har sagt förlåt mer eller mer. Han ber om ursäkt. Ja. Vi får se vad påföljden blir. Men den kan nog bli kännbar för den här 28-åringen.
Ja, oerhört fascinerande.
Ja, det får man faktiskt säga. Ja, och otäckt. Jag ser ju att du har en dosa framför dig där. Nämligen en Nox.
En speldosa.
Ja, ingen dosa som du ska aptera någon bomb med, eller med. Utan en vanlig snusdosa. Det var ju lite oklart då när du stack hur du skulle göra med ditt snus. Mm. Nu är du tillbaka i full rulle så att säga.
Förstår det kan man säga.
Jag. Ja. Kunde du köra även under när du var däckad?
Nej, det tror jag. Ännu en paus från snuset. Jaha. Men nu är jag tillbaka igen för andra gången då inom loppet av bara ett par månader. Men jag höll ju upp där i strax innan jag åkte till Thailand i ganska många veckor. 3 veckor tror jag. Och sen så började jag snusa innan vi åkte till Thailand och snusade med gott samvete där för att ha semester. Och nu så kör jag på. Så att jag är en snusare igen.
Jag förstod ju detta när du sa att jag vet inte riktigt hur jag ska göra med snusen när jag kommer till Thailand. Där förstår jag ju att, vad som skulle hända. Men jag babblar inte bara om detta, bara för att jag är nyfiken på ditt snusande. Utan det är väl en fint tillfälle för oss att prata lite grann om den här artikeln som Elfreunde har i sitt senaste nummer. De har då nämligen en artikel som man som svensk blir rätt nyfiken på om snus. Och med vinkeln att ingressen är ungefär, det här är då med ett tyskt perspektiv. Och ingressen är ungefär att konsumtionen är legal, men att importera är illegalt. Snus är den nya modedrogen från Sverige. Men hur farligt är egentligen den här tobaksprodukten? Och det är ganska rolig läsning för att de behandlar det så otroligt seriöst. Det är något av ett gräv, liksom, där man verkligen försöker ta reda på hur farligt är snus och hur utbrett är det här bland våra tyska spelare. Det verkar då som att fler och fler snusar och några kända fotbollsspelare syns på bild med en dosa. Royce, va? Och Vardy i England. Och de behandlar det verkligen som en drog. Alltså tonträffen i artikeln. Får ingen att prata öppet, utan det är några anonyma spelare som bekräftar att jo, det är flera i vårt lag som använder snus. Mm. Det händer att vi träffas efter träningar och snusar tillsammans. Som att det vore en aktivitet så. Den har ju inte den här, det är inte som en cig, ska vi gå ut och ta en cig, det är inte ska vi gå ut och ta en snus. Bland annat en Freiburg-spelare som anonymt vittnar, och så nämns det också fallet Oscar Wendt, där en journalist vittnar om att han med säkerhet såg svensken föra upp något under läppen som med allra största sannolikhet måste ha varit snus. Borussia Mönchengladbach själv sa att de inte har några kommentarer om detta. Oerhört känsligt då allting, alltså. Och så får vi träffa langaren Mike. Eller vi kan kalla honom Mike, står det i artikeln. De träffar honom på en rökig bar. Och han berättar då att han är den stora kranen för. Han får då, han har en kurir som ger honom, det är då förbjudet att importera. Men han har en kran Och så gör han ganska grova pengar på det här. Jag tror att skruv, tror jag.
Grova pengar.
Jo, men det var bra priser, ja, vet du. Alltså, ja. En, säg att han betalade, han sålde dem för, jag tror det var i svenska kronor, 60-70 kronor för en dosa. Mm. Och jag tror att han betalade typ 2 spänn för en dosa. Själv.
Gör han det?
Ja, man hade en dum kurir som gick med på ganska lite, han tog in någon billigt från Sverige.
Men det, 2 kronor?
Ja, men om man slog ut det, han fick köpa enorma partier. Han fick köpa dem billigt.
Ja, men det går
var,
ju inte det.
Jag säger att det var 5 spänn då.
Ja, eller något sånt, ja, nej, du är glad.
Han gjorde grova pengar i alla fall. Och han berättar då ganska skakande om hur han har haft mitt i natten abstinensskakande Bundesliga proffs utanför sin dörr som står och skakar och säger så, har du mer? Har du mer? Har du verkligen mer? Vi har kört i 100 mil. Uh-huh. Men det är ganska fint, för artikeln slutar då med att Mike har kommit på bättre tankar och slutat langa. Och han berättar, och det är lite som en varning då.
Han tog sig ur det här.
Han tog sig ur det här. Ja, men man berättar om hur det var att vara fast med det här snuset. Att det styrde mitt liv. Jag snusade i sängen. Jag snusade före frukost. Alltså, det är så jag gör med. Det är bara att man är så van vid det. Att, ja, så är det att snusa, tänker man. Men han, det är verkligen så här stay away kids då. Mm. Och läkarna i Tyskland vill inte heller riktigt uttala sig. Det är så otroligt känsligt det här. Och man garvar ju. Och samtidigt får, kanske man fundera om det kan vara ett sånt där fall av inte se skogen för alla träd. Mm. Det är ju så ingrott i oss. De gör en stor grej då att det är så mycket nikotin i snus. Mm. Och jämför att det är lika mycket nikotin i en snusprilla som i 3 cig. Mm. Och säg till exempel om svenska spelare plötsligt hade börjat röka väldigt mycket. Då har det ju det blivit en grej. Mm. Medan snuset är så kulturellt nedärvt i oss så att det bara pågår. Men de undrar ju mycket i artikeln också om det här är prestationshöjande. Mm. Och det talas om, kan det bli dopingklassat? Och det är väl kanske därför som läkarna där är så försiktiga med att uttala sig. Sen kan jag ju som redaktör säga att det hade varit kul om de lyft blicken. Det hade varit lätt att prata med svenska snusande spelare, till ja, exempel, för att få en kontrast.
Ja, detta blev ju lite grann här. Nu får ju tyskarna då, som inte har någon relation till snus tidigare, de får ju upp en bild här som att detta är ju något i hästväg. Alltså. Detta är ju superfarligt, och det är liksom hemlighetsmakeri bakom det. Och det är anonyma personer, och det är langare. Och folk blir så beroende så att det blir ett problem och så. Det är ju inte riktigt sanningen, kanske.
Nej, alltså det är ju inte... Det är inte nyttigt för dig att snusa, nej, såklart. Nej. Men det är väl det de inte riktigt är på det klara med, hur farligt är det. Det är ju själva vinkeln på jobbet. Mm. Men de tycker det är märkligt att i en tid där det ska vara så mycket hälsotankar bland idrottare så verkar det här få passera så. Mm. Och att ingen riktigt vill prata om det. Men känner jag de tyska nitiska läkarna rätt, så är de igång nu med rätt feta utredningar om det här.
Men det var ju så, vi skrev ju lite grann om snus 2011, för att det var så att WADA då satte upp nikotin på sin övervakningslista för det kommande år, som de alltid gör. Det är alltid nya preparat som de ska analysera och kolla på. Och då blev det ju en liten debatt här hemma i Sverige. Till exempel en sån som Kalmars Tobias Karlsson. Han var ju vansinnig i den här texten som vi skrev.
Storsnusare.
Storsnusare. Och han tyckte att det var otroligt pinsamt att man nu ska utreda för att man snusar. Det har han gjort hela sitt liv. Och han sa att skulle det bli så att man förbjuder snus inom svensk fotboll, så kommer jag sluta spela fotboll. Det är inte värt det.
Tobias Karlsson, som får väl sägas var Henrik Rydströms wingman i många år. Mm. Han var väl... Dels snus, men man får väl nästan säga att han var kaffemissbrukare också. Mm. Var han inte lite känd för att han... Det var inte bara att han gick runt med en kaffe, utan ofta med en kanna kaffe. Mm. Som han liksom bar med sig till olika ställen. Det skulle aldrig ta slut.
Men i alla fall så då gjorde man en del olika studier då. Och bland annat givetvis i Lausanne, schweiziska Lausanne, på Laboratoire Suisse d'Analyse de Dopage i Lausanne. Så analyserar man mer än då 2000 urinprov från idrottare och kom fram till att nikotinanvändandet bland elitidrottare i toppidrottarna liksom, hade lavinökat. Det var så här 15% senaste åren. Vilket innebar att okay, antingen så är det snus eller så har folk börjat röka mer.
Mm.
Och på tal om rökning, du såg det här med Nainggolan nu i juldagarna.
Mm, och nyårsafton, va?
Ja, nyårsafton. Mm. Där han la upp en video på sig själv där han var på en nyårsfest med liksom en liten grogg i handen och en cigg och lite god hiphopmusik i bakgrunden. Mm. En hemmafest.
Mm. Jag har väntat att det var hiphopmusik.
Ja, det får man ju säga. Och det blev ett jävla romaskri där. Det blev ju så att han fick ut några dagar senare och be om ursäkt i Romas officiella kanaler för sitt uppträdande. Och han sa att jag har förstått nu att jag är en förebild. Jag ska inte liksom synas på i den här kontexten med en cigg och en grogg i handen. Men samtidigt, han var inte liksom packad på det man såg, och jag tyckte att det var lite löjligt. Och jag känner mig igen från Wilshire, och åkt dit ett par gånger när han har varit på semester, tror jag det varit.
Typ. Han syns med någon cig
i
näven.
I poolen när han var där liksom, tog en cig och det blev ett jävla så här liv i framförallt tabloidpressen kanske i England.
Ja, spontant tänker man ju att det är farligare att göra Nainggolan och hans vänner till någon slags gudar som inte är som oss andra än att han får ta en cig och några drinkar på nyårsafton.
Mm, just det. Men i den här texten som vi också skrev då 2011 så givetvis pratar vi med Jocke Björklund. Det måste man höra när man pratar om snus och svensk fotboll. Mm. Och han berättar ju bland annat att han bjöd lite lagkamrat under sina år i Europa på snus. En sån som Gascoigne var givetvis sugen. Mm. Han tog in den. Och en annan spelare, jag tror Javier Farinos, provade snusa och låg sen på toaletten då i 12 timmar och spydde den här klassiska historien.
Vad kom de här, sa du det eller missade jag det, de här i labbet i Lausanne? Men att det var hälsa, att det gick emot sportens...
Ja, precis. Att tre stycken kategorier ska uppfyllas för att man ska mena att det inte är okej. Okay. Och då är det då prestationshöjande, hälsovårdlig och mot sportens anda. Det var det laboratoriet i Lausanne kom fram till.
Ja, du säger prestationshöjande.
Ja, och jag tror att det är så. Att man får, precis som med socker ungefär, man får ju en viss kick av att snusa eller av att stoppa i sig socker. Som är kortvarig, men som ändå gör att man höjer sig jämfört med de som inte snusar eller de som inte har socker. Det är därför man kör den här snickersen i tennis-sibytena.
Mm, gör folk det fortfarande?
Ja, det tror jag. Det ser man ibland med lite chokladbit. Man får det här, men sen så...
Men du menar man att man kommer upp och hör... För jag har alltid tänkt att... Alltså det är ju givet att om du eller jag ska skriva en text och inte har tillgång till snus, det går ju inte. Får man in en snus så känner man koncentrationen komma och man kan fokusera, alltså prestationshöjande. Men jag har ändå alltid tänkt att det är bara att komma upp till noll så att säga. Att det fokuset är inte bättre än vad en icke-snusande person.
Vi måste få
ja, precis. Men du menar att jag kommer upp på en högre nivå än den som inte snusar alls då?
Ja, det framgår inte riktigt av vår text.
Nej.
Men jag vill tro att det är så.
Vad tror Jocke Björklund?
Ja, men han säger så här, vilket man kan faktiskt säga. Alltså, en icke-snusare blir knappast bättre av att ha snus. Jag tror inte att jag blir bättre av att jag snusade. Det säger ju någonting. Alltså, som jag tror är rätt nära sanningen. En icke-snusare blir inte bättre, men vi som snusar, om vi tar en snus, vi blir lite bättre än vad vi skulle vara om vi inte tog den snusen, tror jag.
Ja, alltså det är där jag är osäker. Alltså blir bättre för att, men det känns som man ger sig själv ett handikapp genom att börja bli beroende. Mm. Om man inte får den kommer man prestera sämre. Mm. Men om man får den, det är det jag undrar, ligger man på en högre fokuseringsgrad än om man inte hade snusat alls och kunnat fokusera? Ja, det är väl det de försöker reda ut då. Ja. Men än så länge får man snusa utan att åka dit i ett dopingtest till
ja,
exempel.
Ja, så är det. Och det var ju så även i den här texten vi avslutar med exemplet Robin Söder. Det var ett par år efter han hade fått sin rätt allvarliga skada under U21 EM och så. Han hade lite skadebekymmer och kom inte riktigt upp i de nivåerna som man kanske trodde. Och då funderade han på att sluta snusa för att han hade fått höra från läkare som han hade kontakt med att snus kan ju påverka då blodcirkulationen, vilket man förstår. Det kan jag intyga som snusare, att jag kan känna det, att jag har lite sämre blodcirkulation i fingrar och fötter ibland. Och han trodde att det skulle kunna, han hade lite problem med benhinnorna, och då trodde han att det skulle sluta, och han höll upp i en vecka. Sen började han snusa igen för han pallade inte. Och mig vetligen så snusar Robin Söder fortfarande.
Ja, ja det är möjligt att han gör.
Ja, ingen av det faktiskt.
Nej, och Tobias Karlsson kunde ju slutföra sin karriär utan att behöva spotta ut så att säga. Och det kan väl folk fortfarande göra. Men det var det jag menar med, för du säger att Elfrond är ute och cyklar. Det kan man ju säga att de är, för det blir ju garvigt för oss då. Men jag undrar hur mycket som är kulturellt där. Liksom, hade inte vi reagerat likadant om inte vi hade haft snuset, så kommer det in en jättestark nikotinprodukt som folk börjar använda jättemycket. Det är klart att det hade blivit massa liv om det. Mm. Jag menar att det måste vara för att det går tillbaka så länge. Att det är för sent för oss att göra något åt snuset nu för idrottare eller vad det är. Men jag tycker inte det är så konstigt egentligen.
Ur den aspekten som de är ute och cyklar, det de är ute och cyklar är att de måste ju ha en svensk perspektiv på det här, att de skulle kunna prata med oss, eller de skulle kunna ta reda på hur är det i Sverige där det här snuset kommer ifrån. Hur ser man på snus där? Då har man ju avdramat sig att det här liksom mystiken kring det, och det här man måste ha langare, att man träffas på kafé för att sitta och snusa och sådär. Där faller det ju lite grann.
Man hade kunnat prata med Värnblom eller någon. Aha. För liksom svenska, där finns det ju nästan att man koketterar med sitt snusande.
Ja, precis. Snusdosan i strumpan.
Ja, och när han, kom ihåg när han var så irriterad när det var väl general som, jag vet inte om de fortfarande har så, när de hade gjort, de hade inte bara kastat ut snusen i dosan lite huller om buller, utan de låg prydligt uppradande. Ja, och det första han gjorde var att röra runt igen, för han tyckte det var borgarsnus.
Just det. Man saknar ändå
Värnblom. Det gör man. Det går bra för Värnblom.
Ja, det gör det.
Ja. Alltså, jag vill lämna snuset där för nu. Men kul artikel för oss utifrån med Elfroind i alla fall.
Ja, vi ska säga det. Vi gör det här avsnittet i samarbete med biofilmen Wine River. Som nu på fredag den 12 januari har då den här Wine River biopremiär. Taylor Sheridan är manusförfattare till Sicario och Hell or High Water. Regi debuterar med denna hyllade och prisbelönta thriller som utspelar sig i Wyoming i USA. I huvudrollerna syns Jeremy Renner och Elizabeth Olsen.
Mm. Vi brukar ju normalt inte vara jättegenerösa med önskningar från vad vi ska prata om. Mm. Då känner vi oss ofta låsta så. Men det är något att man är lite skör och lite på minus efter att vi missade en vecka. Mm. Så precis innan vi skulle spela in här så kom det ett mejl till podcastmejlen som var väldigt kort från en kille som heter Niklas. Som bara gav några exempel på grejer vi skulle prata om. Och inga var väl riktigt stora. Så jag tänkte att vi kanske kan göra det. Uh-huh. Bara kort.
Det är för Niklas då.
Ja, och det har lite med, vad ska vi säga, allsvenskans silly season att göra, mm, helt enkelt. Hans förslag är bara att vi ska prata om Jordan Larsson till IFK Norrköping. Tränarsituationen i Bayern. Östersund, kommer de kunna behålla Potter med flera? Malmö FF, hur ser det egentligen ut för kommande säsong? Aha. Det är ganska standardfrågor. Aha. Men i det tillståndet vi är så tänker jag att ja, varför inte?
Ja, vill du börja med Jordan Larsson till IFK Norrköping?
Kan man bara säga att det spontant ser ut som en bra match. Mm. Det är den typen av spelare som har fungerat bra i Norrköping på slutet med de tunga pjäserna och centrallinjen med Sjölund och Andreas Johansson längst bak. Det var roligt för övrigt. Kalle Holmberg gjorde ju mål i matchen mot Estland. Mm. Jag såg ett kul klipp där med att han blev intervjuad tidigare i vintras innan januari-turnén var uttagen i Norrköpings klubb-tv. Och då satt han med en mössa neddragen över ögonen nästan. Och de frågade innan de skulle börja intervjun att ska du ta av dig den där kanske? Nej, jag kör på den här mössan. Så här, farsan kommer bli sur, men det skiter jag i. Och då hör man Andreas Johansson bakom. Janne kommer inte gilla det där. Så här, kommer aldrig bli uttagen om han har mössa. Sånt där är viktigt för honom. Och tar han av sig mössan.
Ja, gör det.
Ja. Sen blir han uttagen och gör mål. Och han kanske blir uttagen ändå, men det var lite kul. Ja. Nej, men med David Moberg Karlsson, Simon Skrabb som hade nästan hela fjolåret spolerat då. Mm. Kalle Holmberg, tidigare för Bärkroth och Eliasson, med ganska kvicka, duktiga offensiva spelarna, har ju fått mycket förtroende i Norrköping. Så spontant ser det väl bra ut. Det låter ju som att det kan bli bra för Jordan att få fart på karriären där kanske.
Ja, det känns som ett helt rätt typ av klubbar. Han har ju liksom lite grann minerad mark, kan ju inte gå var som helst. Så tidigare, var det i somras eller var det nu i höstas, att ryktade sig där lite Malmö FF, så jag tänkte det är ju faktiskt helt orimligt. Mm. Jag tror att han skulle gå dit. Men i alla fall, det känns som att IFK Norrköping var lite grann perfekt. Ändå får man säga en toppklubb i Allsvenskan. Där det är ändå ett etablerat anfallsspel redan på plats. Mm. Jag tror att det kan vara kul.
Det tror jag med. Då har vi sen nästa punkt som mejlar Niklas vill att vi skulle i alla fall ta upp. Vad då tränarsituationen i Bayern. Ja. Vad har hänt? Anders, bara ifall någon skulle ha.
Ja, Daniel Mikkelsen är ju borta ur spelet då, givetvis, som alla har sett. Och Jesper Jansson letar väl nu då med stor frenesi efter en ersättare till honom. Och jag tänker det, för att nu är ju försäsongen igång. Klubbarna är ju igång och tränar och de har fortfarande ingen huvudtränare. För varje dag som går så hamnar ju de på lite minus för varje dag. Mm. Det är ändå så att de andra klubbarna får ju en fördel. Och man kan ju tycka vad man vill om tajmingen och så, att det tog kanske lite för lång tid innan de gjorde sig av med Mikkelsen efter säsongsavslutningen. Och de verkar kanske inte ha haft en ersättare, eller så ligger de i väldigt långt gångna förhandlingar med en ny tränare. Jag har ingen aning.
Nej, var väl Nerikes Alejandra som skrev att de skulle varit intresserade av Axén då, ja, ny tränare. Men i pratande stund har de inte presenterat någon i alla fall.
Nej.
Men det är väl en ganska, dels en tydlig signal från Hammarby att det här ska vara en stark klubb som en tränare inte kan få göra hur han vill i. Men det är ju, tågordningen blir ju speciell om man tänker på Bayerns fjolår, där då Mikkelsen kommer in som ny tränare och så Jingblad fortfarande kvar då. Mm. Nanna har försvunnit, men sportchef Jingblad sitter kvar lite fortfarande, men Hammarby har väl en ambition att ersätta honom, vilket de också gör då när Jesper Jansson kliver in framåt sommaren och värvar ganska mycket. Och där har man ju, det blir lite bakvänt att sportchefen kommer efter att det finns en tränare, och bestämmer man då att det här ska vara en sportchef med mycket mandat, vilket man ju vet att Jesper Jansson har som sportchef från tiden i HIF till exempel. Då kan Jesper Jansson bara hoppas att jag klickar med den här tränaren nu. Mm. Och det verkar han då inte ha gjort då. Det verkar ju varit ärligt från hans sida att säga att vi har inte samma syn på hur vi ska utveckla spelet i Hammarby. Mm. Så det är svårt att säga att Jesper Jansson gör något fel. Han tar väl det beslutet. Däremot kan man ju ställa rätt mycket kritiska frågor om hela rekryteringsprocessen från lite högre upp i Hammarby. Kindlund och vd och personerna där.
Ja, absolut. Och jag tänker också så här att man kan tycka från Jesper Janssons perspektiv att det är rimligt. Han ska ta in den tränaren som han vill ha och ta Hammarby vidare. Samtidigt så är det ju att han gamblar rätt mycket. Han hade ju kunnat köpa sig själv ganska mycket tid. Om inte han har det perfekta namnet nu för Hammarby i rockarmen, så gamblar han ju rätt mycket. Hade han behållit Mikkelsen en halv säsong till, gett honom fram till sommaren på sig och kanske under den tiden haft ett namn som hade suttit och väntat i startgroparna och kastat in, så hade han köpt sig tid för att ingen hade kunnat kritisera Jansson. Visst, han har värvat mycket på den korta tiden som han har varit där, men det är ingen som riktigt kan förvänta sig, fan, man får säga lite grann. Men nu så blir det, nu lägger han ju nästan allt ansvar på sig själv. Och det är ju intressant. Och det är modigt av honom, men det är också att spela högt.
Mm. Ja, men det är det ju. Vilken parentes det här kommer bli i Hammarbys historia. Alltså när han lämnar tyckte jag att han uttalade sig ganska värdigt faktiskt. Mm. Fint, men säg om 10 år, den där säsongen 2017, det som var Hammarbys mellanår i allsvenskan med den här dansken. Det kommer inte finnas jättemycket att säga om det, tror jag. Eller så gör det, men det känns inte så nu. Han gjorde ju inte superstarka avtryck rent personligt, förutom att han var lite hård i nyporna och sådär.
Nej. Nästa punkt, eller?
Nästa punkt var alltså huruvida Östersund kommer kunna behålla Potter med flera. Ja. Ska du sätta upp fingret i...
Så jag återkommer nu till mitt finger.
Jag återkommer till ditt finger, ja. Vad var det, Stoke det ryktades?
Ja, det har varit lite snack om det. Och jag trodde ju då, när jag hade det, och nu kommer tillbaka lite till mitt finger där med Swans. Jag sa, när de gjorde sig av med Clement, så tänkte jag att det skulle ju ändå kunna vara rätt naturligt för en sån som Potter och klev in där. Stoke har ju svårt att se... lite grann. Alltså Stoke är ju en rätt välskött klubb, ska man säga. Det verkar vara bra ägare som ändå har gett, nu i efterhand kan man säga att det var lite för lång tid med Mark Hughes och så, för de har varit så himla himla dåliga de sista månaderna. Men ändå verkar finnas en viss typ av trygghet och lugn i klubben som kanske då skulle tilltala Potter. Mm. Å andra sidan så har de en trupp som inte är så het och de har rätt mycket, men jag tror att senaste matchen nu på deras mittfält var det Charlie Adam, Steven Ireland och vem var den tredje som bildade centrala mittfältet, för det var lite jag kommer hjälp med nu. Men det är inte så hett, och jag skulle tro att han vill, det hade varit konstigt om han inte vill spela mot Arsenal och se vad som händer där.
Det är väl den mycket som jag gissar, för han skriver ju med flera här i mejlet också, syftar han väl på Kansema och Godos och andra. Ja. Bakiro väntas ju bli klar då för MFF.
Ja, typ idag.
Ja. Kanske redan är klar, ja. Jag har lyssnat på det här. Men jag gissar att den ligger i vågskålen ganska mycket när de ska ta ställning till andra erbjudanden. Ja. Att hur gärna vill jag vara med och eventuellt slut Arsenal, eller i alla fall spela de här matcherna kontra mot att gå till en högre lön någon annanstans och en bättre klubb.
Jag satsar mina små slantar på att han ändå stannar kvar.
Nu pratar du om Potter.
Ja.
Ja, men jag ryggar dig, vad säger man? Jag kan inte spela.
Jo, men nu så kan det vara. Jag ryggar.
Ja, sista han undrar, och det var ju kopplingen då med när vi hände Backerord, det var ju Malmö FF. Där har ju hänt mycket faktiskt. En del klubbar ser ju faktiskt på pappret svagare ut än vad de gjorde när de avslutade serien.
Ja.
MFF har ju hänt ganska mycket. De gjorde ju klart då rätt tidigt då att Erik Larsson skulle ansluta, och de värvade Traustason. Mm.
Trasten.
Trasten, ja. Som ju var i Norrköping väldigt skicklig i alla fall. Sen har det inte gått lika bra i Österrike och vad han nu mer har varit. Och de har tappat då Tinnerholm, Rakip, tappa Berget, Eikrem. Och då förstås Christiansen.
Ja. Det är dåliga spelare han tappar. Det är ju Rakip, Christensen.
Exxon Binako har värvat också.
Ja, just det. Om man säger att Tinnerholm blir utsett till årets bästa försvarare säsongen som gick. Christensen årets bästa allsvenska spelare och bästa mittfältare. Rakip var ju oerhört viktig för Malmö den här säsongen. De har haft Berget som man hela tiden känns att man har underskattat honom lite grann som neutral årskådare, för att han har haft så himla viktig roll i laget med sina löpningar och så. Eikrem var ändå för 2 år sedan Allsvenskans bästa spelare. Jag har inte riktigt lyft efter det. Men det är ju inga dåliga spelare. Det är inte så att de har gjort sig av med spelare som de riktigt platsar inte och nu kan vi bara förbättra oss. Utan de måste ju fortsätta att värva här även om man gjort ett par.
Ja, på pappret ser ju ersättarna intressanta ut. Alltså var för sig så. Och det är liksom Erik Larsson som var jättebra i Sundsvall. Traustason är lite osäker vart han står. Mm. Och så Binako och möjligtvis Backero då. Men bara att de ska ersätta så pass många. De har ju bara missat guldet en gång de senaste 5 åren. Mm. Och lite likt kanske hur det var inför säsongen 2015 när flera nyckelspelare försvann. Så bara, även om de är skickliga spelare så är det ju inte en användning att de bara går rakt in. Nej. Kanske lite grann så som det var i AIK inför förra säsongen. Så det finns ju möjligheter för att för andra klubbar utmana.
Ja,
men det är inte jättemånga som ser i alla fall liksom dubbelt så starka ut.
Nej, det är lite plus minus i vissa klubbar och rätt kraftiga minus i somliga och så. Men det känns inte som att just nu så är det typ Norrköping. De har inte tappat en spelare i vinter.
Alltså det är lurigt. Östersund försöker sig på sådana där typ av värvningar. Nu knöt de ju till Sonko Sundberg från Giffarna. Jag såg att de ryckte lite i en Daryl Smiley också. Ja. Som känns som att han haft en lång karriär i Sverige. Ja. Lite under radarn. Jönköping har ju varit i Kalmar och försökt. Liten risk så att Östersund skulle kunna gå på myten om sig själv nu. Mm. Att de bara ska tälja guld av sånt som andra inte riktigt ser guld i.
Absolut.
Att det bara är en spelare som inte håller.
Ja. Ja, men om man säger om nu Potter stannar kvar och inte han har till Stoke eller någon annan klubb. Så är det en sån som Sonko Sundberg då, när han lämnar AIK för Östersund. Utifrån ska man ändå tänka, det har ändå varit så kort tid med Östersund. Så man inte riktigt har inte den här reflextanken i sig att fan, han gör ett lyft egentligen. Fan, han kommer till en klubb som är riktigt med liksom en pil uppåt.
Mm.
Men det man tänker är ju att han gör ju en superövergång själv just nu.
Sonko Sundberg?
Ja, ja, att han lämnar liksom en tillvaro där han inte har fått speltid i AIK och kommer till Östersund där de har liksom i princip utvecklat varenda spelare. Man behöver knappt vara bra för att bli bra i Östersund.
Ja.
Och för hans del så är det, han ska ju vara jätteglad nu. Han ska ju dricka skumpa och fira den här övergången, för detta är ju liksom drömmen för många spelare, tror jag, att komma till Potters Östersund.
Ja, det blir ju intressant också att se vad som händer när de går från Östersund till en annan allsvensk klubb, apropå Backero nu då, som har jättestark säsong i ÖFK. Men en klubb som har haft en så tydligt sätt att spela och tydlig identitet får man säga. Och ett speciellt klimat. Och sen bara applicera det någon annanstans. Det kanske går jättebra för Backero, men vi hade ju Alex Dyer då.
Precis.
Till exempel. Som ju verkligen framhöll som kanske Östersunds bästa mittfältare för 2 säsonger sedan. Och som hade en väldigt trasslig säsong i Elfsborg. Mm. Det kan man ju säga att det kanske berodde på avsaknad av tränarens förtroende eller så. Men han fick ju inte spela jättemycket och det lyste ju inte om honom alls på samma sätt. Så vi får väl se hur det går för en sån som Backero då, till exempel. Börjar vi närma oss nu? Börjar närma oss överhuvudtaget lite spådomar och gissningar, och jag nämnde ditt finger. Dags för Bengtssons fingerspits.
Vilka succé det var ju.
Gud ja, du får nästan berätta om den dagen.
Ja, med alla premisserna för min Bengtssons fingerspits är att jag ska förespå en fotbollspersonlighet som efter att jag har nämnt det här namnet kommande vecka ska få orimligt många rubriker. Utan att man har tänkt på det innan. Jag ska helt enkelt förutspå ett
någonting
namn
som ska hända.
Het, eller diskuterad. Och då, när jag gjorde det här så nämnde jag ju Paul Clement, Swansea tränare. Pratade lite om honom och så. Och sa att han kommer få sparken här inom en vecka. Och inom 24 timmar så fick han sparken.
Mm.
Det var ändå lite fint, får man säga.
Ja, det var ju succéstart, ja, det verkligen. Ja, det var nästan som att jag hade varit och träffat Erik Hilmersson och käkat middag och kom ut från en indisk restaurang och började dunka i telefonen. Liksom, så här, att, och då var det då den här nyheten om Clement och många som ville påpeka att vilken succé för Bengtsson. Ja. Samtidigt som många undrade, står det till med hybrisen nu?
Ja, och jag ska säga så att det är inte en hybris, utan den har jag otrolig prestationsångest, måste jag säga, för att jag vill gärna leva upp det här, för att det är ju någonting som händer med mig om jag sätter 2 stycken sådana här i rad. Nu har du fått en liten paus här för att vi hade ett specialavsnitt och sen så förra veckan kom inget avsnitt.
Mm.
Men det jag har nu är lite annan typ av fingerspits. Den har liksom lite längre tid på sig egentligen, men samtidigt så säger jag det, inom en vecka så kommer det snackas en del om detta. Och detta är nämligen namnet som kommer prata om är Mikael Ishak.
Mm.
Det är ju så, om man tittar på anfallarna som Jan Andersson har använt sig av, om man bortser från den här januari-turnén nu då, ser man här Gudetti som bytte klubb nu till Alaves. Han har gjort ett mål under säsongen som har gått i Copa del Rey, inte ett i La Liga. Marcus Berg har visserligen gjort 8 mål i, vad är det?
Alain.
Totte Nyman, 3 mål totalt då i Schweiz Bundesliga och i Kuper i Tyskland under säsongen. Toivonen, 2 mål totalt. Armenteros, 1 mål totalt. Emil Forsberg, glöm man bort, han har gjort 4 mål. Ett i ligan tror jag under säsongen. Det innebär att ingen av de här, förutom Marcus Berg då, som man inte riktigt vet hur bra är den där ligan. Kan man göra 20 mål på säsong och ändå vara liksom halvt och lytt? Man vet inte riktigt.
Marcus Berg gör ju nästan alltid mål, vilken liga han än är i. Det låter som att han har spelat på hög nivå i Premier League, det har han ju inte. Men han är ju, har ju ofta ganska bra snitt.
Det har han inte. Men så har vi då Mikael Ishak som är 24 år gammal och leder skytteligan i Schweiz Bundesliga med 12 strutar. Han har gjort ytterligare ett mål i en cup då.
För Nürnberg.
För Nürnberg. Och det är ju ändå intressant för att han, man kan tänka sig, fan, det går bra nu, men hur har det gått innan? Ja, innan han gick till Nürnberg, för ganska exakt ett år sedan, så var han i Randers i Danmark och gjorde 34 mål på 2 säsonger. Vilket är ett klubbrekord för Randers. Och han har faktiskt gjort en herrans massa mål. Han har gjort 11 mål på sina U21-matcher. Han har gjort 4 A-landskamper. Och han skulle varit med i januari-turnén förra året och bekantat sig med Jan Andersson, men då blev han småskadad och var tvungen att kasta in handduken där. Så att han och Jan har inte fått jobba med varandra.
Nej.
Det var lite rykte här i höstas.
Att han var och tittade på honom.
Att han var och tittade på honom och så. Och med tanke då på hur det ser ut här så tänker jag att Sverige kommer att möta Danmark här om några dagar.
Ja, ja, absolut. Andra januari-turnén matchen.
Ja. Ja, det är inte orimligt att det kanske blir ett mål av en typen Kalle Holmberg igen. Men det kommer att pratas om det här lite grann, tror jag. Okej, vad har vi problem någonstans? Vi har centrala mittfältet nu med Jakob Johansson är borta och sådär. Rasmus Elm skulle jag kunna ha lite fingerspits för att han kommer in där. Men...
och tar en VM-plats. Ja. Det var en modig fingerspits.
Ja. Men jag tror att det kommer att snackas om Ishak här kommande vecka. Och det är inte omöjligt att en sån som Ishak faktiskt skulle kunna byta klubb. För så het är han. Och den spelaren som har blivit uttagen flest gånger i veckans lag och sådär i Schweiz Bundesliga. Man minns ju hur det var med Emil Forsberg när han tog vägen genom Schweiz Bundesliga. Och det verkar som att Ishak är också en sån där kille som man kan extremt lite om.
Känns väldigt anonym som person.
Ja, ja. Oskriven och sådär. Han tar inte så mycket plats och har aldrig visat upp någon slags... Man skulle kunna tycka att han tidigare skulle kunna säga, men varför får inte jag vara med i landslaget och så?
Ja, U21 EM, alltså inte det senaste utan där Sverige vann guld. Där fick han väl agera inhoppare.
Ja,
också spelade en roll där ibland. Han fixade väl straffen mot Italien i premiären, ja, för precis. Mig. Men annars då bakom Tellin och Guidetti. Mm. Som man ju i nuläget har varit nu också enligt Jannes sätt att se det.
Mm.
Men inte att man såg något gnäll och sådär.
Nej, precis. Nej, men så det är min Bengtsson fingerspits denna veckan. Det är att vi kommer att få
men höra... vad var fingerspitsen? Folk ja, men... ska börja prata mer
ja,
om det.
Ja, precis. Ja. Det kommer att skrivas lite mer om det här nu. Och jag är inte, det är inte helt omöjligt att han kommer göra en övergång. Det här januarfönstret. Och då kommer det bli, oh, nu spelar han i en klubb som verkligen folk. Man tänker så att Nürnberg, Schweiz Bundesliga, man har glömt bort det.
Mm.
Att den ligan är ju faktiskt bättre än holländska ligan.
Ja, spännande spaning. För det är väl just det att det kanske inte har pratat så mycket om honom. Mm. Det är klart att det har, folk har nämnt honom, men man pratar om, vad finns det för... Det var roligt, för min pappa frågade mig under julen att... vilka tror du här från januari-turnén har en chans? Och om du får välja, vilka tror du här har en chans att komma in i VM? Och så sa jag så här, det kan man aldrig veta, det kan hända så mycket grejer.
Och sen, en dag senare, vad händer då?
Ja, då frågade du mig, vilka tre tror du från januari-turnén har en chans att komma med i VM?
Ja, alltså.
Great minds, think alike. Ja, vi pratade i alla fall lite grann om det. Och det känns som att när man har nämnt den här truppen, de som tog sig till VM, man har sagt att det finns ändå chans att för spelare som inte har varit med att ta en plats. Dels då Jakob Johansson gick sönder och det kan hända grejer. Och då nämnde man kanske forwardsidan, men då har det mer varit att kanske om Carlos Strandberg gör en pangvår i MFF så finns det en liten chans. Jag har inte sett Ishak nämna så mycket.
Mm.
Så spännande spaning. Ja, var hemma en vecka över jul och blev lite mer fotboll på tv än vad det blir för mig i vardagen. Jag satt bland annat och såg då med min pappa Arsenal-Liverpool.
Mm.
3-3 och väldigt fartfyllt. Många mål, snygga mål. och kanske lite taskiga försvar. Mm. Jag som numera neutral åskådare njöt ju ganska mycket av matchen. Mm. Medans pappa som har större Arsenal-sympatier var nervös och skrockade då när Arsenal gick upp från, de var utspelade, som du kunde se också säkert någonstans i Thailand. 1-0 i paus kunde ha varit mer, som blev det 2-0. Och sen gör Arsenal 3 raka mål och då skrockade pappa och frågade om... Jag trodde att Anders satt och kokade någonstans i Thailand och sa, det gör han förmodligen. Ja, ja. Och så blev det 3-3 till slut ändå. Mm. Under den här matchen så var K-Mark expertkommentator. Han var då väldigt kritisk till lagens försvarsspel. Mm. Först Arsenal och sen Liverpool. Och det var väldigt mycket fokus på det. Och jag kände igen det bland annat från dig då. Och tänkte på ditt reportage som du har i numret som fortfarande vill se ut och köpa när du åker till Liverpool för att konfrontera dina demoner och Liverpools dåliga försvarsspel. Mm. Att för mig blev den här matchen en ganska bra utgångspunkt för någon slags vägskäl. Alltså glaset halvtomt eller halvfullt är det väl egentligen. Jag funderade då på, jag njöt ju av faktiskt att se Liverpools anfallsspel också med Salah och Firmino och då även Coutinho som vi nu har flugit iväg. Mm. Och tänkte att vad lite man pratar om det. Jag vet ganska lite om Salahs höst mer än att han gjort en massa mål. Men jag vet väldigt mycket mer om bristerna i försvaret. Och att de inte kunde stänga matcher och så. Mm. Och det var också det som var väldigt mycket fokus i sändningen då. Och K-Mark kanske som gammal försvarare gjorde det extra ont i honom. Så kan det ju vara också. Men mindre om de offensiva prestationerna och mer om de defensiva bristerna. Vilket jag då kände igen från dig. Jag gissar att du faktiskt satt och kokade någonstans i Thailand.
Jag ska säga så här, jag låg. Detta var mitt i matchen i Thailand. Mm. Matchen började kvart i 3 på natten. Ja. Och jag låg och lyssnade på. Jag vaknade och låg och lyssnade på radio. På matchen. Så jag såg inte matchen. Så jag kunde bara föreställa mig hur det ser ut. Vilket gör en ännu mer frustrerad givetvis. Mm. Men speciell upplevelse.
Ja, ja, jag fattar det. Och så kom jag över en artikel några dagar senare. Som var skriven i New York Times. Som var, det var en kolumn kan man väl säga. Men där kolumnisten dels var personlig. Men försökte ta reda på saker. Och vad hon försökte ta reda på var varför vi har en tendens att fokusera på det som är dåligt. Mm. Eller att vara kritiska snarare än det som funkar bra. Mm. Eller som är värt att lyfta fram som bra exempel. Why we tend to see the negative side of things, tror jag den hette. Och då berättar hon om sig själv. Hon har pratat med sin syster och så pratar de om barndomsminnen. Och då fastnar de ofta i dåliga upplevelser eller dråpliga grejer. Och så tar hon upp sin vardag också som journalist då. Om någon får mejl och sådär. Och att det gör ont när hon får något jobbigt mejl. Men att hon tenderar att glömma bort de här fina mejlen hon får. Och sen började de prata med lite forskare och professorer på ämnet på olika universitet i USA som bekräftar det här att vi människor har en tendens att söka oss mot det negativa eller det, att vara kritiska både mot oss själva och mot andra. Så är de inne på att det kanske finns en evolutionistisk förklaring till detta om man går tillbaka riktigt långt, att den som har en tendens att identifiera faror, möjliga problem har kanske en större chans att överleva rent historiskt. Men han säger då att det har gjorts vissa experiment, till exempel att en grupp människor fick vinna en summa pengar och en annan grupp människor fick förlora lika stor summa pengar. Och de som förlorade uttryckte mycket starkare känslor och det hände mer i hjärnan än vad det gjorde hos de som vann samma summa pengar. Mm. Hon kommer då fram till att hon får försöka jobba kognitivt med sitt beteende. Att hon, bland annat så skapar hon en mapp där hon sparar alla positiva omdömen och sen så sätter hon upp för sig själv som ett uppdrag att hon ska titta i den här nästan varje dag för att liksom påminna sig om att det finns bra saker här också. Mm. Vi ska inte bara vara målsökande mot det som är dåligt. I alla fall inte mot sånt som man ändå inte kan påverka. Och det känner jag igen mycket, en del hos mig själv men även hos dig i ditt supporterskap och väldigt många andra också. Mm. Han sticker ju ut vår gamle praktikant Viktor som den positiva Arsenal-supporten. Det intressanta där var väl också, vilket också tas upp i artikeln, att den som är kritisk tenderar att framstå som mer intelligent och kunnig än en som bara är säga, en glad skit så. Den verkar grund, tycker andra. Mm. Så genom att vara kritisk så uppfattas man också som lite smartare, kanske. Vad har du för tankar om detta?
Nej, men jag tvivlar inte en sekund på det här. Och vi har pratat om detta tidigare, tror jag, någon gång. Och det kanske blev lite aktuellt när vi gjorde en intervju med landslagets psykologiska rådgivare. Daniel Ekvall som handlar om negativt tänkande. Och han vände lite grann på begreppen så där, att det har blivit lite grann en myt så, att man alltid ska vara så positiv inom idrottsvärlden och så, när man ska prestera. Mm. Men att det är inte alltid det.
Ja, det var väl att man ska liksom inte, man kanske ska omfamna sin nervositet till exempel, ja, eller prata om den.
Det är också ett exempel. Ja. Men det som du pratar om där med, som du börjar med Pontus Kåmark och så. Jag skulle säga att det är liksom en lite grann av en, man får ju påminna sig själv här i podden till exempel, att man inte alltid ska bara vara kritisk och skeptisk och dissa och så. Att man faktiskt lyfter fram och positiv och lite sprallig inför saker och så också. Men det har ju faktiskt blivit lite av en sjuka. Jag har tänkt på ganska länge vad det gäller svenska tv-experter. Det spelar ingen roll om det är C-more-studion eller om det är Viasat eller om det är Eurosport och Discovery. Att experter är i princip alltid kritiska. Det ska, ibland så kan det vara om det är så att ett lag kör över, Sverige kör över Luxemburg med 8-0. Då är givetvis alla, wow, eller Sverige lyckas mot Italien i Milano. Mm. Sådana sensationella fall. Men är det sådär en vanlig ligamatch och det blir liksom 2-2 och ett lag har gjort ett defensivt misstag? Jag borde hålla käften som har gnällt så otroligt mycket på Liverpool.
Men, ja, men du är ju en del av detta.
Ja, men jag är ju en supporter. Jag sitter inte i en studio och ska vara liksom objektiv och ändå försöka liksom belysa saker från olika perspektiv. Men det har blivit en sjuka att experter ska vara kritiska hela tiden, ska vara skeptiska, ska vara gnälliga, ska hitta misstagen. Det är lite tröttsamt faktiskt, för att man kan göra så som i ditt fall när du säger det, Arsenal, Liverpool och 3-3. Man kan istället tänka att wow, jävlar, sicken underhållning det här blev.
Alltså, jag kan ju också se defensiva brister såklart, jag är ju inte dum.
Absolut,
i huvudet.
Ja. Men det finns också ett sätt, och det är precis som du säger, jag tror att det kan vara så att det stämmer överens med den här teorin som du har, att är man negativt inställd till någonting så anses man vara lite smartare. Jag tror att det ligger någonting där, att det är någon lite komplex och att hela tiden man ska liksom på något sätt försöka framhäva sin egen förmåga i en tv-studio. Och därmed så måste man vara skeptisk och negativ. Jag tror att det kan vara så.
Ja, det är då en professor som heter Clifford Nass. Han är kommunikationsprofessor vid Stanford universitet som uttalar sig i den här New York Times-artikeln. Han säger bland annat: "Some people do have a more positive outlook, but almost everyone remembers negative things more strongly and in more detail." Och här är ju, talar man kanske om minnen. Och det känner man igen sig i. Jag minns ju från tiden på Expressen tydligt minne en morgon när jag kommer upp och en leende Herman Dill möter mig och säger så här: "God morgon Johan, du avslöjar lite för mycket i ingressen idag." Det ska man aldrig göra. Han sa ju förmodligen 10 bra saker också, men det har jag ingen minne som helst av. Men jag minns den där exakt och jag liksom kokade inombords. Så här, käften här. Gör jag inte alls, eller det gör jag kanske, men det, gå härifrån. Så här. Det är ju en tydlig grej. Och så säger de då också att apropå att uppfattas som mer smart är att den här professorn säger att om du får i uppgift att hålla en föreläsning för en grupp personer som du vet är intelligenta eller som du kanske har respekt för, då tenderar du också att bli mindre jovialisk och mer kritisk och ta upp dåliga saker för du tror att det imponerar på dem.
Just det.
Mm. Vilket man ju också kan känna igen, kanske. Du säger ditt supporterskap här och det tycker jag är intressant, för det undrar jag ibland nästan om det är konstant oavsett om man håller på ett lag som förlorar mycket eller som vinner mycket. Det känns inte som att, om vi tar Malmö som exempel, med sin dominans nu och de senaste åren, så känns det ändå, visst, det kan vara lite, som ingår i supportskapet också, lite hån mot andra klubbar och så. Mm. Men det känns som de fortfarande är nervrak över att det här ska ta slut och att de också kan bli pessimistiska i att så här, ja, nu försvinner Christiansen. Och, oavsett om man är en bottenklubb eller en toppklubb, att det är ett sätt att handskas också med att hitta saker inom sin kontext som, det här känns inte riktigt bra.
Nej.
Att man behöver det för att liksom så orka vidare på något sätt sådär.
Men jag tror att rent generellt i supporterskapet så är det ju alltid, man gör ju någon slags heligt förbund med besvikelsen. Alltså oavsett om du hejar på Barcelona, Real Madrid, Malmö FF, Liverpool eller GIF Sundsvall eller Ljungskile eller vad det nu må vara, så blir du förr eller senare besviken. Och då handlar det hela tiden om att liksom förbereda sig inför den besvikelsen så att man inte är helt grunden, för att så mycket känslor investerar man i det.
Och där ligger ju också kopplat till att kanske uppfattas som mer intelligent. Mm. Om man tar den här gamla Bayern-myten som vi var, i alla fall mycket när jag växte upp med, att Rock'n'roll i Bayern, skit i tabellen, Bayern är bäst ändå. Mm. Att någon slags glada laxar och förlora romantik eller guys eller så. Den kunde ju också lag, andra supportrar peka på ut som ett tecken på att de har inte riktigt koll. Mm. Liksom så här, det är inte riktigt på allvar för dem, de är bara liksom glada ändå. Det är en oerhört förenklad bild. Men bara som illustration för att det ses också då som att man inte har lika mycket koll, helt enkelt. Medan den som sitter och är kritisk till sitt eget lag, där har vi en med koll.
Så. Just det, precis. Men den här tesen som vi håller på här och ändå presenterar, den fick jag ändå bekräftat i fredags. Då var det FA-cupen mellan Liverpool och Everton. Och det var den första matchen som Discovery, då, femman och Eurosport, fick i FA-cupen. De har köpt rättigheterna bara typ 2 dagar tidigare blev det klart att de hade säkrat rättigheten för FA-cupen den här säsongen.
Det var den matchen som Van Dijk...
Precis, kommer in och avgör. Det var ju fint. Mm. Jag återkommer kanske till Van Dijk lite senare.
Kanske. Och eventuella minnen från lyssnarna.
Och jag såg givetvis den här matchen. Och det var ju en intressant match. För det var hög intensitet. Klassiskt derby mellan en fredagskvällsmatch. Var liksom, publiken var taggad. Det var liksom rätt mycket i luften där. Everton hade liksom inte vunnit på Anfield på nästan 20 år. Och de hade Sam Allardyce, så skulle det liksom, hur skulle Everton ställa upp här? Rooney var tillbaka efter lite sjukdom, skulle få möta Liverpool och så. För rätt mycket i luften där. Van Dijk gör sin debut. Coutinho inte med och så. Så det var mycket saker. Och det blev en jävligt intensiv match där Liverpool med Van Dijk faktiskt spelade ett bra försvarsspel. Förutom en gång när Everton kontrar efter en Liverpool-hörna och gör ett jävligt snyggt kontringsmål faktiskt. Där jag faktiskt inte ens blev förbannad. Vilket är ovanligt oavsett hur målen kommer till. Baklängesmål. Mm. Och Liverpool spelade ganska bra, men det blev liksom en match där det var liksom kontroverser. Holgate knuffar Fabinho, Fabinho reagerar på ett sätt som vi fortfarande inte vet hur och så. Och så efter matchen så är det i studion då, i femmans studio, det är Karin Frick och så är det Henrik Goitom och Kim Källström. Och redan innan matchen så där satt jag och kokade lite grann, för det kändes som att de inte riktigt, hade gått lite för snabbt för femman att få rättigheterna till den här matchen. De var inte riktigt pålästa, varken Kim eller Henrik. De visste inte riktigt allt om alla Everton-spelarna. De visste inte riktigt, de hade pratat på ett sätt som, de har inte sett så himla mycket av Liverpool eller Everton den här säsongen. Och sen efter matchen så säger jag Henrik Goitom, strax innan de släpper sändningen, att Liverpools försvarsspel håller inte alls. Det är för dåligt. Det blev bevisat än en gång idag. Man måste vara 100% om man ska vinna någonting, om man ska vinna en titel. Och det går inte. Och då tänkte jag, vad fan, det var ett mål, ett kontringsmål som var jävligt bra av Everton. Liverpool har gjort en av sina bättre, alltså defensivt sett har de varit ett av de bästa lagen i Europa faktiskt de senaste månaderna. De hade någon sån där mot Arsenal, de släpper in 3 mål. Men de har faktiskt fått ordning på sitt försvarsspel. Och Henrik Goitom sitter och säger 100%, det finns ingen, det är inte ens Manchester City som alla kramar just nu. De är inte 100%. Och då tänkte jag det att det så var det för låg nivå på det studiosnacket där. Det var liksom för dåligt. Och så var det också det här, kom tillbaka till Henrik Goitom. Nu har jag kanske inte varit så bra idag. Kanske någonstans han kände. Nu måste jag vara lite kritisk här för att det ska ändå framstå som lite smart.
Det kan ju vara två grejer. Dels kan det ju finnas att man tänker, han är påläst på sättet att han vet att Liverpool haft problem med sitt försvarsspel och då kommer man leta efter sådana grejer. Mm. Och så hittar man ett exempel kanske som sen får illustrera en hel match fast det kanske är fel match att välja. Mm. Och det andra kan ju vara eventuellt då att uppfattas som påläst. Med, att man kommer med kritik istället för att bara säga vilken underhållning. Mm. Det är lurigt också för det är inte expertens roll att säga bara så här, tack för den här fantastiska fotbollsmatchen. Vilken intensitet det var.
Vi får vänta och hitta detaljer så har man inte så lång tid på oss att hitta en detalj så väl, fan vi tar den där. Dåligt försvarsspel Liverpool, det snackar alla om. Den bekräftar vi.
Ja, ja, men så kan det ju vara. Mm. Får jag vika mig ut på en liten parentes?
Gör det.
Ja. När jag kom tillbaka efter nyårshelgen och gick igenom min mailskörd så fanns det framförallt ett mail där som fick mig hoppa till lite. Det var från mitt ex och vi har definitivt ingen relation som gör att vi hörs då och då. Så det liksom lyste lite nästan, vad kan det här vara? Och ännu mer konstigt då när jag såg mail, ämnesraden som då var Olle Kullinger. Minns du Olle Kullinger? Som fotbollsspelare.
Vakt.
Han sköt upp Enköping till, till Allsvenskan. Mm. Och det är ju inte dåligt. Det har inte många gjort, kanske inte någon annan. Och då var han het efter det här var kanske 2003 eller något sånt där. Mm. Och han valde att gå till Halmstad. Jag tror Jonas Tern var tränare då. Sen satt han på bänken där en del och jag tror att han hamnade i BP och sen i Sirius. Men jag minns honom inte framförallt. Hon skulle då intervjua Olle Kullinger. Hon är också journalist och inte ett skvatt intresserad av fotboll, men undrade om det fanns något från en fotbollskarriär som kunde vara intressant för henne att veta. Mm. Och det första jag kom på då var ju att inte att Olle Kullingen sköt upp Enköping till Allsvenskan, utan att han ansågs vara så otroligt smart. Mm. Så här Rubiks kub smart. Ja. Jag tror att Texas under hans spelarkrönikor i Offside, någon kan ha nämnt Olle Kullinger just som en särdeles smart figur. Ja. Och intressant nog gick han ju, jag tror att han ett kort tag, han bör ha bildat anfallspar i BP med Olof Guterstam. Ja. Som ju, du säkert minns.
Sedan jag blev läkare.
Ja, var väl kanske till och med läkare när han spelade, eller om han var AT-läkare. Och där hade vi kanske då svensk fotbolls absolut skarpaste anfallspar genom tiderna vad gäller intelligensnivå. Ja, att de kan inte skylla på att de inte var tillräckligt smarta där framme. Ja. Men jag berättade då, jag visste det. Och det visade sig då, det hade inte jag någon aning om, att Olle Kullinger är väldigt framstående advokat idag. Hade haft många uppmärksammade fall, bland annat Mats Kviberg tror han representerat i HQ Bank, Panaxia och kanske en Hexagon och så. Det förvånade mig väldigt mycket när jag fick det här mejlet om Olle Kullinger. Mm. Samtidigt, och jag satt ju precis uppe i mitt kultarbete där också, så jag sa, vad är det här nu? Så jag blev glad när det inte var något allvarligare än så. Apropå smart, vart var vi någonstans? Att vara kritisk.
Ja, det är ju privat är ju också så. Det är inte bara med Liverpool och så som jag är det, utan det är ju ofta, det är kanske den mest återkommande diskussionen jag och min fru har, är att hon tycker att jag är lite för kritisk. Om det är att vi är ute och äter på restaurang och servitören frågar hur smakar maten, så säger inte jag bara bra av slentrian eller av vana, utan jag säger alltid, om det inte är så bra så säger jag det. Och det tycker ju Jessica är lite jobbigt.
Mm, jag har ju suttit på sådana middagar också.
Ja, och det är samma. På mig. Och någon frågar mig om vad tycker du om den här Knivas text, och tycker inte jag att den är bra så säger jag det, medan man kanske lättar sig, men han är ju jävla bra liksom och så. Så jag försöker ändå vara lite kritisk. Jag tror ibland att det är det som gör mig lite intressant.
Du är ju också kritisk mot dig själv, kan man säga, och det är det som kanske kan vara lite jobbigt. Det är det som kan vara lite jobbigt för dig.
Ja, också. Precis. Så. Och det är ju en sak när man är pappa då och så, att jag försöker verkligen tänka på det hemma. Att jag vill inte att det ska föras över till mina barn och så. Så att jag jobbar mycket på de här bitarna. Jag håller det för mig själv istället.
Det är ju andra sidan av myntet, att om man som kritisk person eventuellt kan uppfattas som smartare än någon som bara är glad och positiv. Om det slår över till att man blir för kritisk, riskerar man ju att bli en inte så härlig människa. Nej, det är ju risken i det också. Nej,
precis.
Så att säga.
Och så man balanserar ju där på verkligen på en gräns som är lätt att trilla över, och då är det inte kul.
Nej, men kanske om man ska ta en positiv sida av det negativa, om man nu kan uttrycka sig så, kanske får det dig att prestera bättre, möjligtvis. Inte på den allra tjusigaste drivkraften, men genom att vara kritisk så kanske du också kan prestera. Mm. Inga jämförelser i övrigt, men om vi tar personerna som absolut har varit bäst på någonting inom idrotten, olika sporter, så är det ju ganska sällan man skulle karaktärisera dem som glada laxar. Eller som ofta att de är väldigt kritiska och kanske inåtvända, oerhört kritiska till sin egen prestation och inte alltid så härliga att vara i närheten av. Nej. Alltså man kan ta de gamla skidkungarna sådär, som ju liksom nästan hade en grej att de alltid skulle vara tjuriga och jaga efter för förbättringar, och så oavsett om de hette Wassberg eller Svan släppte ju loss när han slutade åka skidor, då blev han ju mer en glad figur som höll i Fångarna på fortet och sådär. Men oerhört känd som perfektionist, att någonting alltid skulle kunna bli bättre som skidåkare. Michael Jordan verkar inte varit den skönaste personen. Nej. Att hänga nära, finns det ganska många exempel om, eller Tiger Woods när han var som bäst. Det finns ju massor exempel här. Peter Forsberg, som jag ju håller så otroligt högt, han tycker väl inte att han har gjort en enda bra match i historien. Det blev ju som ett skämt liksom, sådär, att det var väl hygglig då. Och hans kanske mest kända straff, den motiverar han ju med att han skjuter så dåligt, så han var tvungen att göra något annat då, den här straffen 94. Så där är det ju ofta att de här absolut bästa ofta har den här sidan. Tar man de bästa fotbollsspelarna i världen, om vi säger Messi, Ronaldo, vi slänger in Zlatan bara för att ha som namn här också. De tycks ju också ha en tendens att vara, Ronaldo tycks ju ha nästan det här paranoida draget, att folk inte ger honom tillräckligt mycket kärlek och att någon är ute efter honom. Messi är bäst, skulle du uppfatta honom som en lycklig person? Ja, det vet jag fan. Och Zlatan då, intressant nog aktuell nu med den här dokumentären som har varit i fransk tv, där han intervjuas av Olivier Dacour. Ja. Också känns som ett nytt eller ett väldigt populärt grepp nu, att man låter gamla spelare agera intervjupersoner.
Ja, verkligen. Kim Källström har gjort en hel del nu. Han gjorde ju nu med Granen till exempel. Så femman.
Ja, okej.
Okay. Sänds väl här vilken dag som helst, tror
jag. Ja, det har jag missat. Ja. Jag fick höra ett rykte om Granen, men inte riktigt vet om det också här i jul, av en person som han har en stuga i Sälen. Och då hade de fått se, den här personen hade varit uppe på ett nybygge i Sälen där man höll på att bygga nya stugor, bland annat Granens stuga. Och då fick de gå in och kika de här stugorna, och så fick man se Granens stuga. Och det var ju väldigt fint. Mitt i stugan så liksom var det som en stor trästam liksom mitt i rummet, som var som en centerpiece i rummet. Ja. Tittade upp, ja, då var det en gran. Alltså i stugan.
Ja, ja, ja. En trägran.
Vilket alltså var ju underbart att höra. Ja. Lite obekräftat.
Men den tror vi på.
Ja, den väljer vi inte viralgrans. Varför kom jag in på honom?
Nej, men vi har ju pratat om Zlatan och
ja,
program. Och
precis.
Sånt,
ja, precis. Och det som har då tagits upp från den här intervjun med Dacour, det här programmet, ja, det var ju när han gick loss ordentligt då mot Sverige och kanske mot svenska medier.
Erkännandet som man aldrig tycker att han får.
Precis, och där kan man ju verkligen ifrågasätta logiken då. Jag får 11 guldbollar, ändå accepterar de inte. Nej, då har vi fått 11 guldbollar. Eller, sådär. Men att han då fortsätter.
Dacour ställer inte de kritiska frågorna där.
Ja, alltså jag tyckte ändå på klippet att han gjorde det. Det kanske är för att du är arrogant, säger han. Liksom, det var inte riktigt den här ändå. För det kan du, jag har ju blivit besviken och sett ibland sådär. Thierry Henry ska intervjua Wenger. Det här kan bli kul. Mm. Och så bara, det hade varit skönt om det var en riktig journalist istället. Mm. Ofta är det ju att de inte riktigt är bra på att ställa frågor. Att de pratar väldigt mycket utan att riktigt så här, jag minns när du så här, det var härligt. Ja, kan en intervjupersonen bara säga då. Jag såg sköts i Dacour, okej. Okay. Men han fortsätter då Zlatan att föra sitt krig mot att han inte är uppskattad. Och det är svårt att veta hur mycket av det som är taktiskt, att han behöver det för att liksom hålla sig brinnande. Men hur mycket han faktiskt tycker det. Och sen får man ju guds skull ha förståelse för hur länge sånt kan sitta kvar. Mm. Den här episoden som man berättar om i Malmö FF juniorlag när det var en röstning om hur han skulle vidare röstas bort från laget.
Ja,
det är klart.
Blev bekräftad faktiskt.
Också. Ja, precis. Jag för mig att det nämns i hans bok också. Mm. Det är klart att en sån sätter spår. Mm. Men där har vi ju verkligen någon som väljer att, när han pratar om sig själv, förmodligen är han ju superkritisk till sig själv, men den offentliga bilden av honom gillar han ju att tala väl om sig själv. Mm. Medan han har otrolig förmåga att fokusera på det som är dåligt runt om och inte på de här extremt många hyllningarna då. Mm. Så det är många av de här sportpersonerna, tycker jag, som har kommit ända upp, som har den här otroligt kritiska sidan, som gör dem kanske inte alltid till de här som man allra helst skulle vilja gå ut och ta en öl med.
Nej. Och kan man väl då vända på det? Hur många av de här på yttersta toppen är tvärtom då? Är liksom soliga och...
Ja, det är väl Usain Bolt kommer man ju tänka på.
Det är ju väldigt tydligt. Faktiskt.
Vet man ju såklart inte vad som rör sig i hans djupaste inre. Man har en, liksom alltid den här avslappnade sidan. Men det vi såg, och det var ju också inte bara att man såg liksom i privata sammanhang, utan faktiskt precis när han ska prestera som bäst, så ser han otroligt glad och avslappnad ut, som att han bara tycker det här är det roligaste i världen.
Ja, och faktiskt på senare tider skulle också kasta in Roger Federer i det sammanhanget. Han känns som att han verkligen njuter nu. Tycker det är kul och alltid med nästan leende på läpparna. Det ska man inte säga så om det är femte avgörande set i en Grand Slam-final mot Nadal och han ligger under och har liksom matchbollar med sig. Då går jag inte runt och ler precis.
Nej.
Men det är ju lite annorlunda. Men jag har ändå känslan av att han liksom har bestämt sig för fan. Jag håller fortfarande den här nivån som jag vill hålla. Jag får göra det jag tycker absolut roligast i världen. Och jag njuter av det här. Det är den känslan har jag, att han, för några år sedan så var det inte riktigt så, upplevde jag det.
Nej, kan ligga något i det. Jag vet inte vad man ska göra om man ska ta efter den här skribentens som hade en sån här boost map då, att boosta sig själv med. Samtidigt tenderar man ju att hamna i någon slags Mia Törnblom-landskap då, och det är vi inte så förtjusta
i. Ska jag vara helt ärlig, så för mig fungerar inte det överhuvudtaget. Alltså, hade jag haft en sån mapp öppnat den, så hade jag tänkt, vad är detta? Sitter jag här och tittar på detta? Hade det nog inte gett mig någonting?
Ja, då kanske har du känt självförakt också, vem vet? Ja, du får fortsätta vara kritisk. Men man kan ju tänka på det, att det inte slår i överkant, helt enkelt. At Milan, he unleashed Park Lee Sung to shadow me. He rushed about at the speed of an electron. He'd fling himself at me, his hands all over my back, trying to intimidate me. He'd look at the ball and not know what it was for.
Ja, det var ett tag sedan, Johan, vi recenserade någonting i denna podden och där hörde vi ju den lilla fina gingen som vi har fått från din kompis och vår kompis här, Erik Hilmarsson. Och det är dags.
Ja.
I den här...
Är det punkdokumentären du ska recensera nu som gick på SVT?
Men jag skulle kunna recensera säkert 15 saker under den här tiden när jag var sjuk. Så hann jag ändå både läsa mycket och se en himla massa dokumentärer. En av dessa dokumentärer som jag tänkte prata om lite nu är den här om George Best. Jag tror vi pratade om den när den var på väg att släppas. Och den finns faktiskt att titta på C-more. Som har köpt in ett gäng av de här 30 for 30 ESPN-dokumentärerna som jag har pratat om tidigare. Bland annat finns denna om baseball-supporten som fångade bollen. Catching Hell.
Ja, i Chicago Cubs. Va?
Precis, den finns bland annat. Men så finns denna George Best som heter All By Himself som jag tittade på. Och George Best är ju, historien är ju känd. Hur han som kommer från Nordirland kommer som 15-åring första gången till Manchester för att provträna. Han vänder hem efter bara några dagar för att han vantrivs av hemlängtan. Sen får han ett nytt samtal från Sir Matt Busby. Om att komma tillbaka, och då gör han det och då stannar han och slår igenom ganska så snabbt där. Och blir ju, detta är ju också, ska man komma ihåg, i svallvågen där i Manchester United och den här München-tragedin där hela laget utplanar sin flygolycka i princip. Och de var ju då på väg att ta över i världsfotbollen United och men raderades. Och då var det så lite grann, alla pratar om det här, att det var ju det Busby som överlevde den här olyckan. Det blev nästan som en besatthet. Han ska vinna bara den här Europacupen. Och George Best kommer fram där och blir liksom en instrumentell spelare. Och mycket riktigt, 68 så vinner de Europacupen med Benfica.
Det är också en tid när det händer väldigt mycket med ungdomskulturen.
Ja, gud ja. Jag återkommer lite till det. Men där han blev ju El Beatle där. I den vevan, för att det är ju så, han köper en sån här liten stor mexikansk, vet du det?
Sombrero.
Sombrero. Och när han landar på flygplatsen efter den här matchen, tror jag det är mot Benfica, så har han den på sig och han plåtas i den och då blir han El Beatle. Och då blir han lite den här popikonen och så och får leva med det, och samtidigt så fortsätter han, han är ju riktigt, riktigt bra i den här Europacup-finalen. Men då berättar han i då arkivbilder i den här dokumentären att det är som att den kvällen där, då är alla så otroligt lyckliga för de har gjort det här som de liksom Busby hela tiden har drömt om sen den här tragedin, och hela klubben och hela staden lever upp. Och den kvällen där så känner han, han berättar det George Best på ett rätt fint sätt, som att dagen efter när han vaknade upp så känner han, fan jag är ung och redan gjort det här, hur fan ska jag kunna slå detta? Och han inser att jag kommer aldrig göra det, den känslan kommer aldrig komma tillbaka. Men han fortsätter ju vara bra ändå i några år till. Men 27 år gammal så lägger han av plötsligt. Pangbom. Och då har det varit ändå några års rubriker. Det har satt igång det här med krökandet och festandet och kvinnorna och så. Det har liksom eskalerat. Och det slutar ju med att han bara plötsligt är borta. Busby får inte tag på honom. Och det var ändå så att Busby var ju, de hade ju en väldigt speciell relation. Som en fadersgestalt och som någon slags stöttepelare i en rätt stökig annars tillvaro. Och Busby bestämmer sig också för året efter, tror jag det, om det är 69, så slutar ju Busby som tränare i United. Och då tappar han ju också ännu snabbare. Då har han ju ingen som säger åt honom eller som hämtar upp honom för att de ska träna och så. Så det går väldigt snabbt ner för då.
Men han återkom snabbt efter sitt avhopp vid 27 års ålder då?
Ja, precis. Ja. Och sen så börjar då en, liksom en turné i världen. Först i USA och sen massa olika länder.
Hongkong
och Australien och så. Det som man ska säga, ena delen med, alltså det kommer fram mycket ny information för mig som inte riktigt har liksom, jag har aldrig läst en självbiografi eller läst en bok om George Best. Men man har ju fått lite pusselbitar här och där och lagt ihop liksom, och man har förstått det rätt tydligt liksom, vad som har hänt och så. Ta sitt liv och söp bort det och så. Men här för det första så får man faktiskt rätt mycket spelbilder som är och håller rätt hög kvalitet. Och man kan faktiskt se att George Best, fan vad bra han var. Väldigt vacker spelare att titta på liksom. Han bara gled förbi sådär på ett snyggt sätt som inte så många, som Bolin kunde göra när han var som bäst.
Ja.
Men du vet, bara flyter förbi dem. Och de liksom bara står som en jävla nickedock och tittar på liksom försvararna. Så det kan man säga. Sen så kan man också säga den här, som så många dokumentärer som jag har sett nu sista tiden, handlar om det här med att han mådde bra när han var i sällskap med andra. Om det var i omklädningsrummet eller ute på planen eller på nattklubbarna eller på pubbarna. Men när han var ensam, det klarade han inte av liksom. Och det är ju väldigt återkommande bland de här genierna som man pratar om. Sen var det också givetvis sorgligt att se de här. Det finns ju ett klipp då liksom när han är riktigt sliten. Jag skulle säga att det kanske är i början av 80-talet. Men det är precis några år efter han verkligen slutar med fotbollen. Och då super han ner sig totalt. Han gick på såna här liksom superperioder som kunde pågå i 20-22 dagar. Han bara var dyngpackad. Så lades han in på rehab av någon flickvän eller av någon vän. Och var ren i ett halvår, kunde vara det. Och sen så körde han ytterligare såna här. Och det är ju väldigt tragiskt på slutet för att han får en levertransplantation. Levern är ju helt, det är ju bara en skrumplever. Han får det efter mycket om och men. De hittar en bra donator och får operationen. Han håller sig nykter. Och så är han då med sin nuvarande fru på någon typ av, när de åker ner till Schweiz för att träffa någon i någon sån här donationsstiftelse och så. Och så ser han en annan kvinna där som står med ett glas vin och så får han reda på att hon har också gjort precis samma operation som han och bara, oh, hon kan dricka vin så, trots att hon har gjort den här. Och då börjar han också dricka och då slutar det med att han dricker sig till döds igen och han dör väl 2004.
Ja, det finns en berömd första sida, jag tror i den numera avsomnade tabloiden News of the World som har honom på framsidan. Jag tror det här är 4 eller 5 dagar före han dör. Han ligger i en sjukhussäng med massa slangar och så och ser väldigt dålig ut. Det ska då enligt News of the World ha varit på Bests initiativ att han ville få den här bilden publicerad. Ja, jag vet inte om det var som en rubriken här, Don't Die Like Me, som någon slags varningens finger.
Ja, har massa slangar och massa, han ser ju för jävligt ut liksom. Och så dör han 4 eller 5 dagar senare då. Men det är ju en väldigt sorglig historia som skulle kunna vara så mycket bättre. De pratar en del om det här att alkoholism och så, vilket låter lite konstigt när man säger det, men det är inte så att detta var 1930-talet, men de pratar om det som att vet, hans agenter runt omkring och sådär pratar. Man visste inte riktigt vad alkoholism var och så. Och bara, det visste man visste.
Man ser att det inte är bra för honom.
Ja, precis. Och så, om man gör lite paralleller med kanske Gascoigne och så. Och det har gått, han gått ungefär samma öde till mötes och så. Så verkar vara pigg nu, så är det.
Ja, vem vet. Sett, men det var en egen uppdatering i sociala medier från Gascoigne själv, där han önskade gott nytt år. Ja. Med en bild där han såg åtminstone fräschare ut än på de senaste smygtagna paparazzi-bilderna för några år sedan. Absolut. Så vi hoppas väl på det, men vad vet man?
Absolut. Men hela den här All By Himself som dokumentären då heter handlar ju om vad var det som hände egentligen. Och det är ju inte någon mystik kring det egentligen. Nej. Utan vad som hände var att han var liksom rätt rastlös person redan när han liksom var som bäst och så. Och liksom han såg bra ut och han fick mycket. Han kom upp i den här tiden när liksom sponsorkontrakt och började tjäna pengar. Och sen så var det den här Europacup-finalen som han fick uppleva så tidigt. Där allting peakade och han kunde inte riktigt komma tillbaka till det hur han än försökte. Och Busby försvann ur hans liv och sen så bara gick det ut för.
Men förenar inte det lite de, alltså bäst var ju han var ju före vår tid och alltså otroligt skicklig. Men det finns ju en nivå till på idrottare som liksom uppnår ännu mer och som har en längre period på toppen än han hade. Det som förenar dem ofta, eller man kan ta igenom samma klubb som Ferguson, är väl just att de klarar av att gå från de här triumfens ögonblick och snabbt spy upp den och bli hungrig på nästa.
Exakt.
Och vara kanske kritiska helt enkelt till sin egen prestation.
Nej, men det är det som gör att man har sån beundran från Bolt och Williams, Serena Williams och kanske då Ronaldo och Messi och så som hela tiden liksom är på topp i så många år och vinner och vinner och vinner och vinner men ändå bara fortsätter och nästan blir bättre.
Ja, jag kan tänka så även i sammanhang där det inte handlar om den absoluta idrottstoppen utan bara i vardagen. Jag tänkte på det här med januariturnén nu och man ser Olof Lund åka dit och verkar vara supertaggad. Att det är fascinerande hur han orkar ha det drivet. Ännu en januariturné och han verkar inte fejka ett dugg utan han verkar väl tycka att det här är jättekul att jobba med.
Nej,
att det är imponerande. Ja, det är imponerande för jag känner att man själv kämpar en del med det där. Men du nämnde ju alla de här rummelåren och jag vet inte om man ska tro att hur källorna är där, men enligt tidningen The Scotsman, de drog stort på när George Best dog att hans sista ord skulle ha varit I will be remembered by my football. I will be remembered for my football, sa han väl förmodligen. Men låt oss säga att han sa så tror jag att han har rätt i det. Och lite för att återknyta till den här diskussionen vi hade nyss med att man fokuserar på det negativa. De här riktiga ikonerna, oavsett om det är sport eller i andra branscher, där känns det som att vi i omgivningen ändå gör vårt bästa för att hålla upp den bilden. Jag tror att George Best framförallt kommer bli ihågkommen för sin fantastiska fotboll under sina bästa år. Även om folk som har koll på hans historia kommer minna missbruket också. Det är den som kommer stå ut. Den här boken läser om Bergman nu och han verkar inte ha varit någon bra farsa liksom alls. Men det kommer ändå var en ganska liten grej jämfört med filmerna han gjorde. Mm. Att där gör vi ända vårt bästa. Du nämnde den här Nainggolan-grejen. Alltså man försöker även i realtid liksom så här ta bort det som kan vara lite smutsigt mm. eller fult. För att vi ändå ska ha kvar bilden av de här som någon slags fläckfria personer. Mm. Vilket jag tror är lite farligt i nutid. Och som man tenderar att hålla upp i efterhand. Hans son Callum, mm. Best, som har väl varit lite playboy också och dejtat en del kända kvinnor och så. Mm. Han släppte en bok för några år sedan om sin pappa som blev kontroversiell. För den var ju inget särskilt smickrande porträtt av George Best. Mm. Jag tror att han kanske fick honom under sin tid i LA och han bodde nog Callum i USA men åkte då och då på 80-talet, tidigt 90-tal till London för att umgås med sin pappa och ja. Blev besviken väldigt många gånger.
Och det var ju faktiskt så att George Best när han hade sina fyllor så var han våldsam också.
Mm,
så
absolut.
Att Callums mamma då misshandlades ju flera gånger.
Ja, absolut.
George Best.
Och han beskriver i boken hur han bara kanske 9 år och blir instängd på ett hotellrum och pappa drar iväg på sina superperioder och han får gå och leta efter honom på barer och han kan vara riktigt elak på fyllan och säga att du var bara ett misstag och så. När boken kommer ut så blev den kontroversiell. Dels för att en del anklagade Callum Best för att casha in på en tragedi. Han har väl all rätt att berätta sin historia. Och det fanns också släktingar till Best, äldre släktingar, kanske farbröder och så, som anklagade honom för att solka ner hans minne då. Mm. Callum kommenterade detta i en intervju med AP och sa att alla andra pratade om min pappa bara som den här fantastiska, ingen vill prata om det andra. Då får väl jag göra det då. Mm. Det har ju han rätt till. Sen, jag har inte läst boken, men det här tycker jag är intressant att han då, där ville man nästan andra familjer ville hålla upp den här bilden av fotbollsgeniet. Och det andra var bara tragiskt som vi inte behöver prata om mycket.
Precis.
Och där gör vi andra ofta vårt bästa att spela med också.
Ja, exakt. Men,
betyg?
Ja, jag skulle kunna vara kritisk. Men det är jag inte. Det är en från 5 av 5.
Nej, är det verkligen det?
Nej, det är det. Då behöver vi säga 5 av 5.
Kort innan vi ska avsluta den här podden, Anders, så du flaggade ju lite för att vi kanske skulle återkomma till Van Dijk, Coutinho. Det kanske är en och annan lyssnare som undrar, apropå att du för ett halvår sedan hade en liten spya, får man väl säga,
ja.
Som då gick ut på att du var trött på vissa spelares beteende. Coutinho som försökte vägra sig bort från Liverpool. Och,
Van Dijk som gjorde likadant till 15.
Märklig reportage om, såg du det om Coutinho i Daily Mail?
Ja.
Som då har fått exklusiv access till hans resa till
Barcelona.
Ja, det
var verkligen lyxig access. De följer med honom hela resan och dygnen innan liksom, han kommer ner till Barcelona för att liksom, offentliggöra och skriva på den sista kontrakten. Men på
de sitter med i privatplan.
På hotellet och med familjen och barnen. Och
ja, det var nästan man undrar, så här, vad har Daily Mail på Coutinho?
Ja, visst.
Vad har de för hållhake? Sen gjorde de ju ganska lite med texten.
Ja,
det var inget,
det
var inget om vi får lite kritiska ändå, så var det liksom ingen stilistisk
höjdare. Ja, där var så att vara kritisk.
Ja. Nej, men att du sa väl om just Van Dijk att jag vill inte ha honom.
Nej, exakt så var det. Och jag ville inte ha Coutinho från den stunden som han i somras, dagen innan, eller om det var samma dag som ligapremiären mot Watford, lämnar in sin liksom, transfer request och vägar spela och fejka skada och så. Sen den dagen så tappar jag all respekt för honom. Sen så har jag haft tid att få ha honom. Han har ändå gjort några viktiga saker under hösten som gör att vi har den positionen vi har nu i ligan och i Champions League och så. Men jag är inte ledsen för att han är borta, det ska jag säga. Och jag är väldigt glad att Van Dijk är i Liverpool nu.
Ja.
Det har jag släppt däremot.
Ja, vad ska man tänka om det då?
Ja, men det finns jag skulle kunna prata om detta på ett helt annat sätt. Kanske för att göra någon Liverpool-podd eller något sånt där. Men ja. Jag ska inte, för det är inte så många som är intresserade av det här. Men det finns olika sätt.
Jo, men det finns något allmänmänskligt i det här. Det är väl kung fotbollen då? Att så här, när fotbollen är igång så tenderar man, är det inte samma sak som man nu talar om Rysslands VM till exempel, om att är det så bra att det ska spelas där, vi borde göra någonting, men sen när matcherna rullar igång, ja, då är det ändå gött med VM.
Liksom. Ja, men det är lite som januari-turnén nu, ska man åka ner till Arabvärlden till Gulfen, vad mänskliga rättigheter, kolla vilken fin träningsplan.
Kul att se Kalle Holmberg idag.
Ja, fin gräs alltså. Ja, sånt här skulle jag ha hemma i Allsvenskan.
Och är det inte lite samma princip som när du ändå sen går ändå Van Dijk upp och avgör mot Everton?
Jo.
Ja. Då är det kung fotboll igen.
Ja, liksom. Lite så är det ju. Mm. Och men om man ska säga någonting om Van Dijk så man det här då. Jag var inne på det mot Everton och så i FA-cupen han avgör. Så det är ju givetvis en otrolig debut inför The Cop mot Everton en fredagkväll och premiär och så. Men att det är väldigt bra att spela, men väldigt, väldigt många MFF-are har hört av sig till mig när Van Dijk blev kvar och frågat hur fan kan Liverpool köpa den här? Han var så jävla dålig.
Ja, apropå Celtic.
Så jävla vad liksom Marcus Rosenberg dominerar. Jag fattar vad de menar. Han var ju kanske inte så bra då. Men vad fan, det är uppenbart att han har utvecklats en hel del. Att han kanske inte var så bra just de matcherna.
Nej.
Och det är ju ändå så. Var det i Ulf Lunds podd som Mikael Lustig blev intervjuad och han sa, han fick frågan vem är den bästa spelaren du spelat med? Varpå han sa att det var Van Dijk i Celtic. Han var ju liksom en overklass. Han gjorde precis som han ville med alla spel. Han var alldeles för bra för oss. Och det säger väl någonting. Mikael Lustig har ändå spelat med ganska bra spelare. Och det ser man nu. Han gjorde Liverpool bra mot Everton.
Här kanske vi har ett uppslag för en framtida podd. Att jag tror det finns en hel del sådana spelare som någon har fått ett intryck av som inte riktigt visade sig stämma med hur spelaren är övrigt och som färgaren. Det har säkert vi svenskar i landskamper och sådär. Den, han har ju för fan ingenting.
Ja, men det är faktiskt väldigt
det är någonting för oss att fundera på. Eller för lyssnarna och sätta igång oss på lite för att kanske få igång en diskussion.
Ja.
Så skulle man kunna föreslå sådana spelare att de här är betraktade antingen åt ena hållet då, att de är som genier eller grymma. Så här, men någonstans i världen, om det är Sverige, så har man fått en bild av att hur kan det komma sig? Han var ju usel. En match eller en insats som har färgat prestation, som har färgat omdömet åt ett annat håll.
Ja.
Kan föreslå sådana spelare till podcast@offside.org.
Ja, så du märker så har vi har redan ämnen som vi vill ta upp här framöver. Och nu är det nytt år, fjärde året avverkat, va? Femte året är vi inne på. Ja, fjärde året är vi inne på.
Ja, vi firar väl något slags fyraårsjubileum om några veckor här, kanske.
Och det är som sagt väldigt kul att vara tillbaka. Vi har ju känt det här att vi har saknat, vi har inte poddat tillsammans här på några veckor. Kul att sitta här med dig.
Ja, mitt emot varandra var länge sedan vi stod och satt också. Jag sitter ner om det kan vara intressant och Anders står upp. Det här avsnittet har vi gjort i samarbete med biofilmen Wind River som har premiär nu på fredag den 12 januari. Taylor Sheridan, manusförfattare till Sicario och Hell or High Water, regidebuterar med denna hyllade och prisbelönta thriller som utspelar sig i Wyoming. I huvudrollerna syns Jeremy Renner och Elizabeth Olsen. Det är förhandlingstider i och med att det är silly season-tider. Får jag bjuda på en liten förhandlingsanekdot som jag kom över i julhelgen? Jag var hemma och läste lokaltidningen i Motala. Så har det stormat mycket kring Speedway-laget Piraterna från Motala som vann SM-guld för några år sedan men som nu åkte ur elitserien. Och det fladdrar säkert förbi din horisont också att du noterar att många Speedway-lag ofta har problem med ekonomin och får dra sig ur och sådär. Och det är alltid ett mysterium hur de får de här polska förarna och sådär. Nu hade de väldigt kris och det var en liten konflikt huruvida klubben var skyldiga förarna pengar för uteblivna löner. Förarna ansåg sig ha rätt till fulla löner och det ansågs väl inte ledningen då. Men då klev han fram då, ordföranden i Piraterna.
Hans Orenius.
Nej, det hade varit något. Nej, han hade varit tuffare för det här var nämligen Sveriges snällaste förhandlare.
Uh-huh.
Och som inte var så taktisk kanske. Var då första dagen i tidningen så kommenterar han när de säger att vi tänker erbjuda förarna 25% av pengarna. Men om de inte köper det så får vi väl betala allt. Och några dagar senare så kom de, nu har vi kommit överens, det blev så att vi betalade 100% till förarna. Och så meddelar han också att han nu ska sluta som ordförande, att han ska fokusera mer på att hjälpa till vid matcherna med korvgrillningen. Gillade man någonstans.
Ja, jättefint. Ja, det var bra förhandlingstips. Ta en dag med så hörs vi om en vecka.
Det gör vi, hej.
Hej.